10 tankar om tid av Bodil Jönsson. Kapitel 1. Tid, det enda du har. I mitt liv finns det inte så många idoler. Kanske bara en. Min farmor. Hon dog innan jag fyllde 7 år. Det är hon som dominerar de få konkreta minnen jag har av min barndom. Orsakerna till det starka minnet av farmor är säkert många. Men just nu tänker jag främst på en. Min farmor hade inte ont om tid. Med våra mått mätt hade hon ont om plats, ibland säkert ont om mat, värme och ljus. Men hon hade inte ont om tid. Det kändes inte så för henne. Hon såg inte på livet på ett sådant sätt. 2 generationer senare tillhör jag en generation och en kultur som inbillar sig att den har ont om tid. Ont om det enda en människa har. Ett människoliv i Sverige varar i genomsnitt 30 000 dygn. Det är de som är vårt kapital, vår individuella förmögenhet. Därför är det inte rimligt, inte ens riktigt människovärdigt, att acceptera att tiden gjorts till en upplevd bristvara. Hur kan 50-talets relativa livslugn, efter ett halvt sekels materiella standardökningar, har övergått i ett sådant påtagligt olugn och en av många upplevd orytm? Den viktigaste orsaken är kanske att människans inbyggda mentala rytm är anpassningsbar och tänjbar till en grad som är henne själv till förfång. När den kreativa människan började omge sig med allt mer teknik lät hon sig pressas till att leva ett liv där hon inte längre är sin egen tidssättare. Människans kreativitet, uppfinningsrikedom, lyhördhet och flexibilitet har fått möta teknikens förutsägbarhet, fantasilöshet och förändringsokänslighet. Eller, sett från andra hållet, människan med sina egenskaper som glömsk, ologisk, oorganiserad och känslomässig försöker samexistera med teknik som har ett gott minne, är exakt och logisk, välorganiserad och pålitligt opåverkbar. Människans oförmåga att hålla fast vid en tidssättning utifrån sina egna egenskaper har inte märkts tidigare under evolutionen. När Leonardo da Vinci gjorde sin berömda bild över människan som alltings mått var det en geometrisk bild. Något annat än längder, ytor, volymer och förhållanden mellan dem behövde man knappast tänka på. Vår tid visar på behovet av en ny bild över människan som alltings tidsmått. Den är dock ännu inte uppfunnen. Den annorlunda plånboken. Vad är det du har som du kan omvandla till pengar eller mänsklig samvaro? Eller till samspel med omgivningen, miljö, natur, teknik, produkter? Eller till att lära dig utveckla känslor och kunskaper? Jo, du har din tid. Titta på bilden i början av kapitlet. Där finns det gamla vanliga facket för pengarna. Och så finns det ett annat fack för din mänskliga omvärld. Det är för dina närmaste eller för andra människor i din omgivning. Det tredje facket är för din övriga omvärld som består av miljön, naturen och skapande verksamhet. Och slutligen finns där ett fack för det som finns i ditt inre, tankarna och känslorna. En sådan indelning är till en början ointressant och meningslös eftersom man inte kan växla mellan alla facken. Man kan inte köpa kunskap för pengar. Man kan inte byta mänsklig samvaro mot prylar. Men vid sidan om plånboken ligger symbolen för själva guldmyntfoten. Tiden. Den kan växlas in i vilket som helst av facken. Det är alltså tiden som utgör det egentliga kapitalet. Oftast håller du inte på med ett fack i taget, men det kan ändå vara lärorikt att försöka separera facken. Man får då syn på att en bedövande stor andel av både de individuella och de gemensamma ansträngningarna läggs i pengafacket. Vad händer om vi klarar att omfördela intresset mellan de 4 facken? Och framförallt, vad händer om vi lägger mer engagemang på det som är växlingskursen, det som behövs för insättningar och uttag? Nämligen tiden. Vad sker om vi inriktar oss på själva guldmyntfoten snarare än på de enskilda plånboksfacken?